Välkomna till Slaget efter 12. Mitt namn är Bettina Sågbom och idag är det fredag. Och Finland diskuterar just nu någonting som har döpts till frukostgate. Så här i folkmun åtminstone. Och då handlar det om statsministerns frukostbudget eller icke-budget beroende på vem har rätt och vem har fel. Blev ni konfunderade så det ska klarna här inom den närmaste dryga halvtimmen vad det egentligen handlar om. Alltså, det visar sig att statsminister Sanna Marin och hennes familj har fått frukostingredienser eller matvaror för ungefär 300 euro i månaden. Och det här blev det då ett herrans liv om. Och vi börjar direkt här med att fråga, jag har här i studion Petteri Väänänen som är kommunikationskonsult. Välkommen Petteri.
Hej, tack.
Och Anu Koivunen som är mediaforskare, välkommen.
Tack.
Det där, handlar det här nu om 300 euro i månaden eller vad handlar det om? Börja med Anu Koivunen.
No, det handlar både om medialogik och sen handlar det om 300 euro. Mm. Och ena sidan så det här är ju resultat av klassisk kvittojournalistik. Vi som följer svensk media är mycket mer vana vid detta. Vanligtvis i Finland läser vi ju om taxiresorna som riksdagsledamöter gör. Så att det är någon som går igenom vem som har använt hur mycket skattemedel. Men i Sverige har man ju historiskt sett så att säga, granskat socialdemokratin i maktposition genom att gå igenom kvitto. Och se att hur skattemedel används. Så jag tycker att det här är ett exempel på detta. Men sen å andra sidan ser jag att det handlar också om medielogik i den mån att det handlar om en person i den liksom yttersta maktställning, statsministern. Och det är nu så att säga politiker eller tjänste. Men statsrådets kansli versus media som det här handlar om. Media har irriterat sig överlag över statsrådets kansliets sätt att hemlighålla eller hemligstämpla olika saker. Och vi har ett drev som nu pågår och det blir intressant att se att vem som kommer ut som vinnare eller vad händer med detta. Men jag ser att det är de här två sakerna samtidigt.
Jag hackar på det där hemlighållande för att det är så dumt för att från historien så vet vi att de där kvittorna kommer fram ändå någon gång. Och jag tror att i det här fallet hade det inte varit liksom regeringskansliets informationsavdelning som har försökt hemlighålla, utan de har fått order från högre ort att dämpa ner det. Men det är just det som gör att det blir en gate.
Men varför i fridens dag skulle man få en sån order? Jag menar,
Det hände hela tiden till exempel när jag jobbar ganska mycket med privata företag. Och när det är krishanteringssituationer så nästan regel att det där verkställande direktören eller någon annan hög jappe säger att vi ska inte tala någonting om det här. Och det är ju tvärtom det som vi oftast säger, att öppna skåpet, ge ut allt på en gång. Och det här blir ju en följetong av det här.
Och det har det blivit redan,
ja.
Har vi märkt.
Ja. Ja.
Men jag tror att det är liksom lite öppen fråga att huruvida det handlar om statsministerns, så att säga, om på vilket sätt hon är inblandad i detta. För det liksom den här Iltalehti som gjorde den här, liksom, jag tycker tjänstfulla granskningen. Jag tycker journalisterna ska granska makt och ska granska hur offentliga medel används. Så Iltalehti har ju tidigare också påtalat att statsrådets kansli har hemligstämplat mejl och olika dokument. Så jag tycker att det finns en strukturell spänning just mellan kansliet och medierna. Det är en sen annan fråga att på vilket sätt det här handlar om Marins så att säga. Hon har ju inte utmärkt sig på något sätt att skulle vara irriterad på kritisk granskning av sig själv. Så det har vi inte haft hittills. Men vi kan ju bara komma ihåg hur det var med Sipilä. Så förra regeringsperiod. Att det eskalerade, alltså att det började smått och sen blev det liksom mer. Och nu blir det intressant att se å ena sidan hur politiken agera här och hur kansliet agerar? För jag tycker att de är inte ändå samma sak här.
Nej, nej. Men det som har förvånat mig lite, att det har sagts att Marin har tagit de här 300 eurorna per månad, så att säga, utan att veta att hon skulle betala dem tillbaka, eller att det är skattepliktigt. Mm. Fast i de här statuterna, alltså anvisningarna som finns från 2019, står det helt klart att på finska här voidaan tilata etukäteen kylmiön aamiaistarvikkeita ja kylmänä toimitettavia aterioita, edellä mainittuihin liittyvät kohtuulliset kulut maksetaan valtion varasta. Att staten betalar för de här frukostkostnaderna, och det är helt klart. Och hon har liksom inte på det viset gjort något fel. Mm. Utan att sådär hemskt mycket försvara Marin i det här, så tycker jag att det har varit lite konstigt i media att inte just den här punkten har lyfts fram från början.
Men är det möjligt att man missar den punkten i början?
Nej, det tror jag egentligen inte, för att den här Jarno Liski som har räknat de här kvittorna och försökt be allt papper, så han har säkerligen ringt till Päivi Antokoski på regeringskansliet och bett om just de här papperna. Mm. För att jag fick dem på 10 minuter när jag ringde dit igår.
Mm. Men det är ju visst en liksom intressant fråga, att eller laglighet är en nivå här, men här finns många nivåer, annars skulle vi inte ha en gate. Alltså jag tycker att det här är medieforskarens syn på saken, att det skulle inte räcka med att det är en fråga om att om någon har agerat lagligt eller inte. För här kritiserar man ju nu liksom en politikers förmåner, och det handlar om en politiker som är mycket i offentligheten, alltså statsministern Marin då, som är för högre beskattning, som är liksom skattepositiv på det viset, och på det viset liksom är politiskt liksom stridsfråga. Det är valrörelse, så visst finns det liksom intresse för att, så att säga, även om det inte är olagligt att ha den här förmånen, så att säga ifrågasätta att varför har du inte tackat nej till den här förmånen? Mm. Att i och med att du annars vill att allt beskattas, och att det är därför som vi har liksom på sociala medier diskussioner om att det är liksom 800 euro plus på lönen, så skulle innebära så mycket mer skattemedel, varför kan man inte kompensera detta? Så att det hänger samman, även om det är löst, och det finns ingen logik i det här, så att det här skulle vara på något sätt statsministerns agenda, att jag ska ha 300 euro i månaden för frukost. Det är ju inte hennes agenda på något sätt. Mm. Men det finns så många kopplingar här. Mm. Och
det har ju delat folket väldigt kraftigt, och det är just det att sen när folket börjar diskutera, det är lite det som Petteri var inne på här, att det slutar ju inte med det, utan det eskalerar ju alltid en sån här diskussion, och det har varit ganska hetsiga diskussioner som jag har sett på social media och i tidningsspalter, att där är det att hur orkar ni hålla på och bråka om 300 euro, att de liksom tar det väldigt bokstavligt att man bråkar om 300 euro, medan andra just tar fram den här mera symboliken i det här, att hur ser det ut?
Jo, det är ju det att det var 3,30 euro per dag, per person. Jag tycker att det är nästan en barnskyddsärende, att det är så lite, men att det där, men det är inte saken där, utan det är som Kekkonen brukar citera, den italienska dramaturgen Pirandello, att niin on jos siltä näyttää. Mm.
Men sen måste Petteri också, att den som står i kön för att få gratis mat någonstans, så skulle fnysa när du säger så där, att det är så pytteliten summa. För någon kan det ju vara en stor summa också.
Jo, ja. 300 euro, det är mycket pengar nog för de flesta av oss. Men att ändå att det blir så stort, tycker jag, liksom oproportionerligt. Men det är ju som det ser ut, som Pirandello skrev tidigare, att det här finns ju en klyfta mellan eliten och den vanliga människan. Mm. Och det kan också användas populistiskt. Och man kan liksom blåsa upp hatiska stämningar, att så här är det, att, som du sa också, att de talar rätt och sen så gör de själva på ett annat sätt.
No, är det som vi ser hända här nu?
Jag tycker nog att det är så.
Vad säger du, Anu Koivunen? Är det vi ser nu?
Vad?
Att det är just att det blev en populistisk också diskussion kring det här.
Nej, jag tycker att det är liksom, när vi har ett antal diskussioner på gång och politiseringar, skattefråga, sen är det mycket, alltså regeringen delar folk på det samma sätt som föregående regering delade folk. Så det finns väldigt liksom, jag vill inte använda bara det enkla ordet polarisering, men att det finns politiska stridsfrågor. Och då liksom i det nuvarande hybrida medielandskapet så alla såna här nyheter blir en del i det. Och det liksom pågår tolkningskamper. Så lika mycket, alltså Marin får kritik för detta och liksom hon utmålas här som en, man kastar liksom en skugga över hennes moral och politisk integritet. Och det liksom återstår den här frågan, att ska hon komma ut och uttala sig? Ska hon komma ut med kvitton? Säga liksom att jag har velat hela tiden att kvitton ska visas. Allt det här är ju möjligt ännu. Men sen å andra sidan finns det också starkt stöd för henne. Det finns ju många som säger att statsministern har kanske haft något annat att göra, för då hon börjar i tjänsten så har vi ju haft någonting som vi alla känner till, coronapandemin, så hon kanske inte har haft tid att studera alla statuter utan att bara liksom agera utifrån det som har, så att säga, ramarna erbjudit henne. Men då kan man också sen ställa den här frågan, men att är det riktigt? Är det rättvist? Är det rättvist? Ska politikerna ha såna här förmåner? Så jag har nog, även om jag själv i en liksom privilegierad löntagare inte ser det här som ett problem, så jag kan förstå att såna här frågor uppstår, och jag tycker att medborgarna har laglig rätt att, så att säga, ventilera de här frågorna. Men jag vill säga en sak till, och det är det att finländska politiker har ju inte, i jämförelse med den privata sektorn, har inte höga löner. Och det där, det liksom kan också sägas, ibland påtalas som en orsak att politiska befattningar, ministerposter och riksdagsledamöters poster inte lockar folk. För liksom de måste gå ner i sina inkomster så pass mycket om de kommer från den privata sektorn. Så jag tycker att den här diskussionen, den är ju sån som ingen politiker kan ju försvara sin egen lön. Så vi kan aldrig ha en diskussion om detta om det är inte vi andra som, så att säga, för den här diskussionen.
Det är så att den här 300 euron per månad, om man skulle beskatta det, så skulle Marin behöva 700 euro till i lön. Och per år så blir det 5000 euro. Och det där, när Mona Sahlin köpte Toblerone och lite annat också, så köpte hon det för 55000 kronor, som blir ungefär 5000 euro. Så det är exakt samma summa.
Och hur, men gick det för is du också nu börjar med komplottteorier? Det vimlar av dem nu.
Men jag måste nog säga att jag själv så att det finns finländare bosatta i Sverige sedan många år som genast började diskutera det här. De blev väldigt upprörda, en del av dem, över det att man överhuvudtaget jämför med Sahlin. Eftersom de sa att det var en helt annan situation. Hon tog sitt arbets, alltså statens kreditkort, och med det gick och köpte privata uppköp. Det här är liksom en helt annan sak, att de tyckte riktigt illa om att man jämför.
Jo, alltså den där jämförelsen, det är bara liksom de här siffrorna som det,
ja.
Det Hanna, hon köpte strumpbyxor och Toblerone och allt möjligt. Ja. Det är inte alls liksom samma sak.
Men det är också det att jag tycker att man kan på det viset att Expressen granskade Sahlin för att Sahlin sa det att hon älskar skatter. Att hon älskar att betala skatter. Hon blev ständigt granskad på grund av att hon var skattekramare. Så det, liksom, hon, det hängde samman att undersöka huruvida hennes liksom fasad och verklighet var samma sak. Och här handlar det är den parallellen som jag drar, att Marin är nu, står i elden på grund av hennes åsikter. Och nu talar jag inte om elden för journalistiken är inte, där handlar det inte om Marins skattepositioner, men den här liksom folkliga opinionen eller intresset för den här frågan förklaras av att Marins åsikter om skattenivåerna är inte populära hos alla. Populära hos många, men inte alla.
Men nu har ju media också fått mycket kritik för det här. Alltså, det finns många människor som har, också inom medievärlden själva, som har gått ut och sagt att det här är nu höjden av snask.
Men jag förstår lite på Iltalehtis sätt att att överhuvudtaget ta upp det här just för att det har varit ganska mycket hemliga papper tidigare. Och nu till exempel regeringskansliets hemliga anskaffningar, de har ökat markant. Från 2019 var det 75,5 miljoner och förra året var det 106 miljoner. Alltså anskaffningar som man överhuvudtaget inte redovisar öppet. Och det är helt klart att det finns saker som man måste anskaffa så att inte allmänheten vet.
Är det så? Det här vill jag gå in på.
Det finns säkerhetsgrejer till exempel. Mm. Olika slags datasystem och annat som till exempel används till det där kommunikation mellan olika myndigheter och det där försvarsmakten och så. Och kontakten mellan ambassaderna och regeringen. Och okej, sådana ska man inte berätta hemskt mycket om. För då kan någon annan gå och köpa likadana grejer.
Mm.
Så att det där, till viss del så förstår jag. Men just det där att när det här ökar så markant. Och sen så har det varit flera gånger hemlighållna papper. Och det där, så då förstår jag lite att journalisten får blodad tand och vill gräva. Mm. Och sen som sagt så det där, så när det är fråga om det där mäktigaste politikern i landet så att säga för närvarande. Så det är helt klart att man vill hitta någonting som är graverande.
Alltså jag förstår fullt att jag har svårt att förstå att man fördömer den här journalistiken i sig. Och det, för mig är det ett tecken, alltså jag tycker vi måste kunna diskutera medias granskningar och ha olika åsikter om dem. Men att det är ju medias uppgift att granska makten. Vi har alldeles för lite av det, kritisk granskning av myndigheter i Finland. Så jag har tänkt att det kanske coronakrisen och till exempel nu det här med det där Huoltovarmuuskeskus som Yle kom ut idag med. Så det kanske föranleder att fler mediehus och fler redaktioner satsar krafter på att granska myndigheter. Att är vi så liksom duktiga? Funkar finländska myndigheter så bra som vi tror? Hur är det med Avin? Alla de här liksom, hela det här aluehallintovirasto, mystiken kring vad de gör nu när de har så mycket makt i gällande coronabestämmelser. Jag tycker att vi borde ha massor mer kritisk granskning, och det betyder inte att man bara liksom på något sätt liksom att det är allt måste vara negativt, men man måste undersöka och liksom ställa frågor huruvida de fungerar rätt. Så jag tycker den här kvittojournalistiken är bara ett spår i det där, och jag har svårt att förstå att man på något sätt börjar spekulera kring att Iltalehti har här en politisk agenda. Att jag kan säga som medieforskare att vi studerar liksom, försöker studera just journalistikens liksom, journalistik som arena för politik. Och vi har inte sett stora mängder liksom, mediematerial och kvantitativt och kvalitativt. Och vi har sett inga spår till exempel under Sipilä-perioden att media ska ha varit väldigt partisk på något sätt. Så ingen strukturell partiskhet inom finländska medier har vi hittat. Så jag tycker det här är verkligen komplottteorier att anklaga media för liksom personkampanjer.
Det är bara dåligt skött från regeringskansliets sida. Och de har fungerat som jag tidigare sagt, som ofta de här firmorna och bolagen gör, att man försöker mörklägga saker. Och i det här fallet, så om de hade kommit ut med de här anvisningarna, statuterna gällande just frukost till exempel. Mm. Om det hade kommit fram med kvitton. Jag förstår att man vill inte berätta att vilken butik de brukar anlita.
Mm.
Och så det kan ju svärtas bort. Men att öppenhet från början, så hade nog gjort att det här hade inte blivit någon gate, utan det hade liksom bara runnit ner i sanden.
Det är underligt, det händer ofta det här just att precis som du Petteri Väänänen sa här i början, att det är konstigt att man inte inom alltså maktens, att inte liksom förstår det, att det blir bara värre när man håller hemligheter. Det gör just så att någon vädrar alltså man får blodad tand och så vill man åtminstone ta reda på att vad det är frågan om man inte får all information. Men jag tänkte det här gå lite till Sanna Marin här som på det sättet som person. Alltså, hon har ju på ett sätt, okej att hon inte har gått ut och sagt väldigt tydligt vissa saker, men hon var ute och sa i alla fall det att hon på ett sätt utlokaliserar sig själv. Hon säger att jaha, det här var nu bara kutym och jag har inte varit med och fattat något beslut om det här. Är det ett tillräckligt liksom, bra svar?
No, det hade varit ett bra svar om hon hade gett ut de här pappren.
Mm.
Visat att det har faktiskt stått beslut från förra året att så här är det. Mm. Det som har förvånat mig lite är att hon får också gratis öl och vin och cider till bastun. Och jag trodde nog att finnarna hade varit så pass intresserade av just det. Att det, där, att det hade tagits upp, men det hade inte kommit fram.
Det slår mig, kanske det, är det tänkt då kanske som någon sorts representationsutgifter?
Det är ju det. Det är helt klart det är frågan om. Och vissa av våra statsministrar har använt det där bastun ganska flitigt. Just för kortspel och sådär.
och den sortens diplomati.
Ja, så att det där, då hade nog gått en och annan flaska öl också. Mm.
Jag tror inte heller på den här strategin att just utlokalisera ansvar. Att jag tror att det är alltid bättre att ta ansvar själv, även och det liksom så att säga chefs ingår i höga befattningar, att även om man är inte formellt ansvarig så är man moraliskt ansvarig på något sätt. Och det där, det är ett sätt att döda det här, eller försöka döda ett drev som nu pågår och pågår. Men att även om vi vet att det liksom är ett sed, landets sed, och någonting som är inte från anno datsumal utan som är från 2019.
Mm.
Så det är under liksom när regeringen Rinne började, ja. som man bekräftade dessa regler. Så hon kunde ju säga liksom att, till exempel att jag förstår mycket väl att det här väcker frågor och vi måste liksom ta ett nytt beslut om detta, att jag var inte insatt, jag har agerat, men jag har inte tänkt på det, men ansvaret är mitt och bla bla. Det hade ju varit ett sätt att agera i den här frågan. Hon har ju inte annars liksom, att hon anklagas ju av medierna för att vara liksom teflon,
ja.
och ha liksom, gå på autopilot i sina svar och sådär. Att det finns den här spänningen om man tänker på politiker-medieförhållanden som är alltid liksom korsdrag. Det är liksom en maktkamp däremellan, vem som har överhanden. Det har forskarna också påtalat. Men sen finns det den här mellan kansliet och medierna. Och jag vill hålla dem här lite isär delvis. Att jag tycker att, och jag hoppas att det granskas. Att har det hänt någonting med statsrådets kansli, regeringskansliet, som har de ändrat praxis? Har det blivit annorlunda? Vad beror det på? Jag liksom vill inte veta hemligstämplad information, men jag vill veta vad, finns det någonting i detta eller är det bara rykten?
Om man går till den här själva sakfrågan, frukosten, så tror jag att det beror ganska mycket på den här praxis. Att det där, de flesta av våra statsminister har inte bott där.
Nej.
De har använt det för övernattning ibland. De har haft förhandlingar där och kanske blivit över.
Mm.
Och därför liksom det är ganska naturligt att om det är såna hotellliknande boende, så då finns det käk i kylskåp på morgonen. Men det var Lipponen som var första familjen som på länge som bodde där. Jag tror hela 4 år. Och det där, jag avundas inte dem för att den här 100 kvadratmeters lägenheten på andra våningen, den är jäkligt trist, faktiskt.
Och jag har aldrig varit i det här huset.
Före den här repareringen, stora renoveringen, så det var kall också, den här våningen. Men det har varit sådär ett hotelliknande boende, som sagt, och därför blir vi så. Nu har det blivit exceptionellt när de har flyttat dit hela familjen, så att säga.
Men låt oss tala lite om paret Lipponen, Päivi och Paavo Lipponen, som bodde där. För att de har ju verkligen kommit på, särskilt Päivi Lipponen, kom på löpsedlarna igår. Och det beror på det att hon gick på Facebook ut och var urförbannad på att varför drar ni in oss i den här konflikten? Att jag har minsann kocka och jag har handlat och jag har fyllt kylskåpet då när vi bodde där. Och vilket sen ledde till att nu har det börjat granskas, att stämmer det vad hon sa eller inte. Men i alla fall, hon blev alldeles, att hon reagerade känslomässigt väldigt starkt på det här. Vad tänker ni om det här?
Jag förstår nog om det är så som hon säger.
Mm.
Det är fakta att Lipponäs betalar 3500 mark i hyra per månad. Och så att säga, så det var ingen liksom gratis tjänstebostad på det viset. Och det tyder ju också på att de har fått köpa eget kök. Och det där lilla köket där uppe med en spis som är så liten som man brukar ha på båtarna. Och ett litet tjuffet kök och sådär. Så det var ju inte riktigt sådär lyxigt i alla fall. Päivi Lipponen har rätt i att vara arg.
Men det lyfter ju bara fram det här att det här handlar om att det finns symbolvärde här. Och eftermäle i Lipponens fall. Att Lipponens eftermäle är ju liksom både glorifierande och det finns kritiska inslag där. Och det där, det handlar ju om så att säga, hur kommer vi att minnas? Jag tror att statsrådets kansli här har enbart då försökt bara kontextualisera att okej, att vilka som har bott där. Jag tror att det har frågats och det har utretts att vilka som har bott i Bjällbo och vilka som har använt sig av den bostaden mer än andra. Och det finns olika förklarande faktorer. Så jag tror att det är bara därför som Lipponens har så att säga blivit ett exempel. Också det att det var en barnfamilj.
Det var det faktiskt. De hade ju små barn då.
Tre stycken till och med.
Ja, men det som är intressant här är att nu har ju det här samma regeringskansliet gått ut då och faktiskt sagt att oj, att de reagerar på det, att Päivi Lipponen blev arg och sa att nu ska de utreda det här. Så det reagerar jag kanske lite på, att de bara om ursäkt, men de ska ändå utreda det. Det räckte inte alltså med det att de bara säger förlåt att vi blandar in er i det här, utan nu ska det också grävas fram någonting.
Men det är typiskt finst för att det där, även om man har trampat i klaveret så att alla har sett det,
ja,
så försöker man liksom dämpa det där lite, att okej, vi kollar ändå, att sorry bara, men att det där.
Ja, jag såg att det där Mikael Ljungner faktiskt, tidigare riksdagsledamot och också tidigare chef här vid Yle, så han har varit ute och tweetat så där sarkastiskt om det här och menar att jaha, just det här som du säger, att det här är ju typiskt, att man kan inte säga att förlåt att vi blandar in ner i den här härvan, utan man måste då, att nu ska vi riktigt gräva om vi hittar någonting som visar att på någon minsta lilla lögn så ska vi skämma ut er det sista vi gör. Men han ironiserar förstås. Men.
Jo, men om man jämför Finland med ganska många länder så är de här förmånerna för politikerna rätt anspråkslösa. Och de har minskat. Jag minns den tid när man visste att nu var regeringen på gungande när det där, det var kö i Arkadiagatas Alko. För att ministern hade tidigare fri sprit. Så att sådana förmåner har man ju alltid haft. Men att det här liksom, de försvann ju för tiotals år sedan.
Men det är ju också vår självbild av Finland som ett land där alla är ärliga eller att vi har ingen korruption och sådär. Det liksom, vi har den här självbilden, sen samtidigt vill vi att politikerna, det här är också alltså berättelsen om det där politiker i nordiska länder, så makthavande behöver ju framställa sig själv som ytterst anspråkslösa och det där vanliga. Det är liksom vanlighet som är politiskt kapital och någonting som är väldigt viktigt att framhålla. Och sen att man vill att förmånerna ska också vara små, men man tänker aldrig på den frågan att vad innebär det då, liksom vilken risk för liksom just den här inflytande från sidan eller utifrån är det ifall makthavarna inte känner sig oberoende ekonomiskt och liksom säker ställning. Så jag tycker att vi borde ha mycket mer diskussion om detta. Nu diskuterar vi bara det i fråga om när politikerna lämnar eller höga tjänstepersoner lämnar sina befattningar för att bli lobbyister eller PR-människor eller liksom ta, som nu i Vapaavuoris fall till exempel, att ta såna, ta emot såna positioner som sen kan tolkas som att de har nytta av den offentliga informationen och kan göra privat vinst med den informationen. Så jag tycker att vi borde ha mycket mer en sån här bredare moralisk, etisk debatt om detta än bara liksom enstaka summor som taxikvitton eller detta. Men som sagt, jag fördömer inte journalistiken, yeah, men jag tycker att vi diskuterar resultaten för dåligt.
Men det är lite egentligen för att den här politiska viljan att till exempel ta itu riktigt med de här karenstiderna, den har saknats.
Mm.
Jag minns när försvarsministeriet föreslog att det skulle vara 2 års karens både för höga officerare och höga tjänstemän innan de kan börja jobba inom områden som är närstående, det som de sysslar med. Men det stöp i riksdagen.
Ja, jag kommer ihåg den diskussionen. Ja. Mm.
Ja.
Det där, vad tror ni att händer nu? Blåser det här över bara? Att om nästa vecka så pratar vi om något annat och har glömt hela frukostgate? Eller har det en effekt åtminstone nu på valrörelsen? Vad tror ni? Avslutningsvis.
Nej, jag vet. Det är troligen inte i valrörelsen därför att de här åsikterna är så polariserade i det här landet. Så att det där,
no, då påverkar det Sanna Marins popularitet på något sätt?
No, det är lite konstiga saker att hon har inte deklarerat ännu så där, fast tiden gick ut den 18.
Mm.
Och att det där, att lite sånt, men att det där, kanske något efter vågor, men jag tycker inte att den här själva sakfrågan är så stor, men att som sagt så det är ju politiskt och det är som sagt att det är en moralfråga först och främst.
Jag tror att det handlar hemskt mycket om den feedback som det där socialdemokrater får via olika kanaler. Så det är inte enbart en taktisk fråga hos en person, utan jag tror att de måste bedöma det utifrån liksom som parti, ja, att hur den här reaktionen får vi. Att partierna är ju väldigt lyhörda idag för den här sortens opinionsbildning. Så det är inte bara det vi ser på Twitter, utan det är det som kommer. Alltså en riksdagsledamot har ju liksom flera kanaler öppna, och har folk en opinion så väljer den in på alla kanaler.
Helt säkert, mm, ja. Hurdana råd skulle ni ge åt Sanna Marin om ni var hennes politiska rådgivare?
Deklarera redan idag om du inte har gjort det. Mm-hmm. Ge ut alla papper och alla handlingar som rör just den här affären. Mm. Och var beredd att det kommer mera.
Säger du samma sak, Anu?
Ja, kanske. Jag kan inte riktigt ge råd, men jag tänker så här att vare sig Sanna Marin säger någonting eller tiger, så pågår den här diskussionen ett tag till åtminstone. Det att hon stiger in och kommer med ny information, så den kommer ju också att förlänga debatten. Sen blir det en ny debatt där man analyserar hennes frukostbord och familjens frukostbord och kan jämföra det med genomsnittsfinländaren eller någon annan. Så det här liksom är en historia utan en slutreplik, tror jag.
Ja, eller tills det händer något annat som blir mer spännande. Anu Koivunen och Petteri Väänänen, jag tackar er för att ni deltog i den här diskussionen här i Slag efter 12 idag denna fredag. Och Slag efter 12 återkommer på måndag med nytt ämne. Och nu önskar jag allihopa en riktigt skön slut på veckan.